what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
The complications that arose after the transplantation of Ande Marian were totally expected, and those that one could and should expect after a major airway surgery.
När jag fick besked från Rickard Kuylenstierna att det fanns klartecken att fortsätta, så tog jag det för gott. Jag behövde inte göra några antaganden eller ytterligare betänkanden kring det här, för att jag kände inte till då, och jag känner fortfarande inte till hur det svenska systemet fungerar.
Min fråga är, med de här problemen och de komplikationerna som är kända, varför fortsätter du då med den transplantationen?
Den italienska kirurgen Paolo Macchiarini anställdes år 2010 som gästprofessor vid Karolinska institutet för att bedriva forskning inom området stamcellsbiologi, och som överläkare med en omfattning om 30% vid Öronäsa halskliniken KS Huddinge. De nästkommande 3 åren genomför han transplantationer av konstgjorda luftstrupar på 3 patienter i Sverige. Samtliga är idag döda. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Den världskända italienska kirurgen Paolo Macchiarini sitter åtalad för grov misshandel i samband med 3 operationer där han opererade in syntetiska luftstrupar på patienter på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo ersatte patienternas skadade eller borttagna luftstrupar med konstgjorda luftstrupar som täckts med patienternas egna benmärgsceller. För att hjälpa tillväxten av de nya luftstruparna använde han också några preparat, inklusive en substans som inte var godkänd för användning på människor eller djur, kallad TGF-beta-3. Kirurgen Paolo Macchiarini genomförde 3 till synes banbrytande operationer på Karolinska sjukhuset mellan 2011 och 2012. Den första operationen, den 9 juni 2011, var världens första transplantation av en syntetisk luftstrupe som hade täckts med patientens egna benmärgsceller. Patienten, en 36-årig man från Island vid namn Andemarian, hade en sällsynt form av luftstrupscancer och hade redan genomgått strålbehandling. När cancertumören återvände visste man inte vad man skulle göra. Efter att Andemarians läkare frågat ett sjukhus i USA föreslog de palliativ vård eftersom det inte fanns några andra alternativ. Efter många försök att hitta en lösning kontaktar man till slut Paolo Macchiarini som erbjuder sig att operera Andemarian. Andemarian är den första personen i världen som får en syntetisk luftstrupe som täckts med patientens benmärgsceller. Det hela ser ut som en stor framgång i media. Operationen lyckades. När ett år passerat är Andemarian fortfarande i livet. Paolo med flera åker till Island för att fira succén. Men det som visas utåt i media och i vetenskapliga publikationer kopplat till den banbrytande operationen är inte riktigt hela sanningen. Strax före presskonferensen, där man ska berätta om hur lyckad operationen varit, blir Andemarian tvungen att åka till Sverige för att få vård. Han hostar blod och har problem med andningen. Man måste sätta in ett stålnät i den konstgjorda luftstrupen för att vidga den och underlätta andningen. Sanningen, som inte är så framstående i vetenskapliga publikationer eller i media, är att Andemarian drabbats av en rad allvarliga komplikationer efter ingreppet. Han har blivit sämre och sämre. Han har drabbats av blodiga upphostningar, andningsproblem och proppbildning. Han dör den 30 januari 2014. Innan dess hinner Paolo operera in ytterligare syntetiska strupar. Vid obduktionen av Andemarians kropp upptäcks det att 90% av den syntetiska strupen har lossnat. Den satt så löst att den kunde lyftas ut från kroppen utan att skära loss den. Inget nytt organ hade skapats. Bara död vävnad och inflammation. I rätten framträder Paolo och berättar om händelserna som följde efter operationen på Andemarian. I rättssalen har Paolo med sig en tolk och vi bestämmer oss för att främst använda tolken i poddavsnittet. Tolken översätter noggrant Paolos ord. Under förhöret ger Paolo detaljerad information om behandlingsförloppet och eventuella komplikationer som kan ha uppstått efter operationen.
So yesterday evening I finished saying that the complications that arose.
Och det jag avslutade gårdagen med att säga var att komplikationerna som uppstod efter transplantationen på Andemarian var helt och hållet förväntade. Det var de komplikationer som man kunde förvänta sig och som man borde förvänta sig efter en omfattande luftvägskirurgi på det sättet.
Paolo säger att de komplikationer som man upplever efter transplantationen av Andemarian var förväntade. Senare under rättegången ställer åklagaren en fråga om eventuella djurförsök som hade genomförts med den aktuella tekniken innan operationen utfördes.
Fanns det några djurförsök gjorda innan den här transplantationen på den här specifika tekniken?
Would you mind to repeat exactly the wording?
Skulle vi kunna upprepa frågan exakt så som den löd?
Fanns det några djurförsök gjorda med den här specifika tekniken innan operationen på Andemarian?
Det fanns inga djurförsök med användning av den här specifika tekniken vad gäller luftstrupe.
Fanns det någon vid operationen på Lyles?
Were there any such trials done before the operation on Christopher Lyles?
Och nu introduceras en annan patient i historien. Christopher Lyles. Han är nästa patient som Paolo kommer att operera efter Andemarian. Vi kommer att återkomma till det specifika fallet med Christopher Lyles inom kort.
Återigen så har jag problem med användning av begreppet försök.
Men Paolo Macchiarini, jag uppfattar åklagarens fråga så att vad hon undrar är om vid tidpunkten för ingreppet på Christopher Lyles, om det fram till den tidpunkten hade genomförts några ingrepp av det här slaget med den här tekniken på djur. Kallade försök eller inte, men transplantationer av det här slaget, av den här tekniken på djur, är det rätt uppfattat?
Precis, jag tror att ordet på engelska blir liksom samma.
Ja.
Ja, materialet som användes för Christopher Lyles hade godkännande från FDA och EMA för användning inom kärl.
FDA, Food and Drug Administration, och EMA, European Medicines Agency, är två reglerande myndigheter som ansvarar för att övervaka och godkänna läkemedel och medicinska produkter i sina respektive områden.
Hade man gjort något ingrepp på djur använder den här specifika tekniken med det här materialet på djur innan operationen på Lyles?
Jag skulle behöva gå igenom litteraturen, möjligtvis så kan svaret vara ja.
Vem skulle ha gjort de försöken?
Ja, vi skulle vara tvungna att titta på de data som står att finna i vetenskapliga publikationer och sen lista upp det som finns i dessa publikationer.
Okej. När du opererade Christopher Lyles, kände du till om det fanns några sådana ingrepp gjorda på djur med det här specifika materialet, med den här specifika tekniken?
Ja, det fanns det. Vi hade gjort det här på människor i Krasnodar i Ryssland.
Med samma material som Lyles?
Using the same material as the material used in Christopher Lyles.
Correct.
Det stämmer.
När genomfördes de operationerna då?
Jag kan inte minnas exakt, men från minnet skulle jag kunna säga ett par månader tidigare.
Så ganska nära operationen på Adramarian, eller?
Jag kan inte
minnas. Det är
minnas.
Bara juni till november mellan de två?
Jag kan inte minnas.
Så du gjorde den första i världen någonstans på Adramarian, och sen kommer du inte ihåg den andra eller tredje, eller hur många var det däremellan?
Ja, det är svårt att få tydliga svar från Paolo. Eftersom transplantationen var en helt ny procedur borde Macchiarini och hans kollegor ha testat den på djur först. Men det gjorde de inte. Dessutom verkar de inte ha gjort en ordentlig riskbedömning av proceduren. Och Macchiarinis team sökte inte heller statligt tillstånd för de plastluftvägar, stamceller och kemiska tillväxtfaktorer som de använde under operationerna. Paolo Macchiarini publicerade en vetenskaplig artikel om sin operation på Andemarien. I artikeln beskrev han resultatet av att implantera en syntetisk luftstrupe i Andemariens kropp. Men Macchiarini fick senare kritik för hur han presenterade resultaten och för att flera av uppgifterna i artikeln var överdrivna eller felaktiga. Det framkom också att Andemarien hade drabbats av allvarliga komplikationer efter operationen. Macchiarini anklagades för att ha manipulerat data, göra felaktiga påståenden och inte informerat patienten eller etikprövningsnämnden tillräckligt om riskerna med ingreppet. Alla komplikationer som Andemarien drabbas av ger dock inte Paolo skäl att avstå från ytterligare operationer. Så var det dags för operation nummer två. En 30-årig amerikan vid namn Christopher Lyles hade fått diagnosen primär låggradig cancer i nedre delen av luftstrupen utan metastaser. I USA behandlades han med strålning och cellgifter, vilket ledde till att tumören minskade i storlek. Trots detta blev han hänvisad till ÖNH-kliniken på Karolinska sjukhuset, där Paolo arbetade som överläkare. Christopher opererades. Men precis som Andemarian drabbades han av en rad komplikationer och besvär efter operationen. Detta inkluderade svamp och bakterier i halsen. Fistel mellan matstrupe och luftstrupe. Samt kraftig blödning från lungorna. Han avled cirka 3 månader efter operationen. Vi hör Paolo under rättegången.
I would like to thank the court for giving me this chance to speak out. I have been silent all these years, and this is because my lawyer said to do so, because we believe that the only judgment that is right should come from a legal court and not outside a legal court.
Paolo har alltså opererat 2 patienter i Sverige med de här syntetiska luftstruparna. Men det ska inte stanna av där. För snart ska han också operera 22-åriga Yesim från Turkiet.
Vid detta tillfälle, det är ju 13 juli 12. Då hade Lyles avlidit. Och vi har visat komplikationer avseende Anne-Maria. Min fråga är, med de här problemen och de komplikationerna som är kända, varför fortsätter du då med CETIR senare, den transplantationen? Detta är ju 1 månad före transplantationen av CETIR.
Yesim har i min personliga erfarenhet varit det svåraste kirurgiska fallet med den första operationen som jag någonsin varit med om. Jag upprepar mig. Yesim kom för den första operationen för att städa upp brösthålan och också för att öppna upp för att kunna förstå vad det var som skedde på insidan. Och det här var för att hon befann sig i en livshotande situation. Enligt läkarna som hade remitterat henne så förelåg det vital indikation.
Yesim Ketir, en 22-årig kvinna från Turkiet. Hon studerade konsthistoria och hade 1 år kvar av sina studier när hon sökte hjälp för sina problem med handsvett. Under en operation i Turkiet skadades hennes luftstrupe och senare upptäcktes en allvarlig lungskada som även den var en följd av operationen. I Turkiet försökte man laga den skadade strupen utan framgång. En turkisk läkare kontaktade då Paolo. Och efter mycket om och men bestämdes det att Yesim skulle opereras med en syntetisk luftstrupe. Före operationen hade Yesim mått relativt bra, med undantag för en kronisk infektion som behandlades med antibiotika. Utöver det hade hon besvär med hosta och blev andfådd när hon var fysiskt aktiv. Yesim opereras och får en syntetisk luftstrupe. Direkt efter operationen uppstod komplikationer och Yesim opererades många gånger under 3 års tid. Bland annat fick hon problem med matstrupen. Matstrupen behövde tömmas var 4:e timme för att Yesim inte skulle kvävas. Efter 135 dagar på intensivvårdsavdelningen skrevs hon ut och transporterades till USA. År 2016 fick hon en transplantation av matstrupe, luftstrupe och lunga från en avliden donator. Trots det dog hon i mars år 2017. Andra överläkare och kirurger deltar i operationerna tillsammans med Paolo. Paolo medger att han har deltagit i transplantationer med syntetiska strupar på KS. Men hävdar att han inte kan hållas ansvarig eftersom han inte var medicinsk ledare för ingreppen. Han anser att det inte handlar om forskning utan sjukvård och att ingreppen var lagliga. Hans mål var att bota patienternas tillstånd. Paolo nekar till att ha begått brott genom sina vårdinsatser. Transplantationerna med syntetiska luftstrupar stoppades i april 2013. Och Paolos anställning vid KS avslutades samma år i november. Han fortsatte arbeta vid KI fram till 2016 då han avskedades. Men vad gick egentligen snett under operationerna? Och vad var det som hände? I juni 2014 anmäldes Paolo för forskningsfusk av den belgiske forskaren Pierre Delaire till KI. Forskningsfusk innebär att en forskare medvetet presenterar förvanskade resultat eller förvränger forskningsprocessen. Kort därefter kom ytterligare två anmälningar med misstanke om forskningsfusk från fyra läkare vid Karolinska universitetssjukhuset, som också är forskare vid KI. Paolo hade publicerat flera vetenskapliga artiklar där tre av anmälarna också hade medverkat. Artiklarna handlade om Paolos forskning på patienter som fått syntetiska luftstrupar. Men i anmälan ansågs att han presenterade en förvrängd bild av forskningsresultaten genom att beskriva patienternas tillstånd efter operationen på ett för positivt sätt. KI, som garanterar för Paolos forskning, utredde anmälningarna och fann att det fanns brister i hans forskning, men att han inte gjorde sig skyldig till forskningsfusk i någon av de vetenskapliga artiklarna. Rektorn på KI friade honom från alla anklagelser i april 2015. En extern utredning gjordes senare och där ansågs det att Paolo faktiskt hade gjort sig skyldig till forskningsfusk. Därefter stoppade det vetenskapliga rådet Paolos bidrag till forskning. Det är viktigt att notera att om Paolo hade fällts för forskningsfusk skulle det ha påverkat trovärdigheten för KI. KI friar Paolo ytterligare en gång för forskningsfusk. KI säger återigen att det finns brister i arbetet, men det rör sig inte om forskningsfusk. Detta är verkligen ett komplicerat och kaotiskt fall som involverar mycket avancerade medicinska ingrepp och termer. Det pågår flera parallella utredningar, både internt och externt, vilket ger upphov till en ständig ström av nya uppgifter och aktivitet.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I januari 2016 publicerade SVT dokumentären Experimenten, där journalisten Bosse Lindqvist följt Paolo under ungefär ett års tid. Dokumentären avslöjade många märkliga omständigheter, vilket ledde till reaktioner från människor över hela världen och ifrågasättande av Karolinska institutets trovärdighet. Som svar på den ökade granskningen beslöt Karolinska universitetssjukhuset att låta en extern part utreda luftstrupsoperationerna, vilket i sin tur ledde till fler undersökningar. Denna utredning omfattar flera områden, inklusive KIs hantering av fallet, vetenskapliga artiklar som publicerats i samband med operationerna och mer. Det är en väldig mängd händelser som äger rum samtidigt i det här skedet. Och som en följd av alla dessa pågående händelser valde KIs rektor Anders Hamsten att avgå. Och kort därefter avskedades Paolo. Paolo fortsätter att hävda sin oskuld och tror starkt på det arbete han utfört. Och han förstår inte riktigt vad problemet är. Den 31 augusti 2013 presenterades en extern utredning från Karolinska institutet, KI, där man riktade kritik mot både sjukhuset och KI i samband med luftstrupsoperationerna. Utredningen bedömde att dessa operationer var mer att betrakta som forskning än vård. Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, kom fram till att Paolo och de andra författarna till de vetenskapliga artiklarna hade begått forskningsfusk. En annan extern utredning gällde Paolo Macchiarinis djurförsök vid djuravdelningarna på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. I den utredningen framkom det brister i kontrollen kring Paolos grupp och deras tillvägagångssätt vid djurexperiment samt hur de följde de etiska tillstånden. År 2016, den 22 juni, delges Paolo misstanke om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada. Det här är misstankar som är kopplade till de aktuella operationerna under tidpunkten då Paolo arbetade på KI. I oktober 2017 läggs förundersökningen gällande operationerna ner. Åklagaren menar att det inte går att bevisa att Paolo gjort sig skyldig till något brott. Anhöriga begär en överprövning i fallet. Och i december 2018 väljer överåklagare Mikael Björk att återuppta förundersökningen. Man misstänker att Paolo gjort sig skyldig till grov misshandel, alternativt vållande till kroppsskada, grovt brott. Och i september väcks åtal mot Paolo, som misstänks för grov misshandel i tre fall i samband med operationerna med de syntetiska luftstruparna.
Okay. Men vi är överens om att det aldrig gjordes någon etikprövningsansökan, så ingen sån till etikprövningsnämnd, regionala etikprövningsnämnden, ingen sån gjordes.
I don't know, you have to ask Richard Kullersten.
Du vet inte,
jag vet inte, du måste fråga Rickard Kylenstierna.
Istället för att ansöka om tillstånd för implantaten har en av verksamhetscheferna på Karolinska universitetssjukhuset, KS, Rickard Kylenstierna, haft ett kort samtal med chefen för etikkommittén och Läkemedelsverkets chef. Efter detta samtal skrev Rickard till Paolo och meddelade: "We are free to proceed."
When I got the green light in writing from Richard Kullersteiner, to me this was solved. I didn't have to assume assumptions and so forth, because I didn't and still don't know which is the Swedish system or the routes to get all these clinical applications done for a single case. I know it, of course, in other countries, but not in Sweden. And I didn't know by that time.
När jag fick besked från Rickard Kuylenstierna att det fanns klartecken att fortsätta så tog jag det för gott. Jag behövde inte göra några antaganden eller ytterligare betänkanden kring det här, för att jag kände inte till då och jag kände fortfarande inte till hur det svenska systemet fungerar och hur man ombesörjer kliniska ansökningar för individuella patienter. Och jag kände självklart till det här systemet, hur det fungerar i andra länder, men inte hur det fungerar i Sverige. Det gör jag fortfarande inte.
Men ansökningar till etikprövningsnämnden, det har du ju gjort efter den här tidpunkten, 2012 till exempel, när du jobbar på KI.
I don't understand.
Det finns ju ansökningar som du har gjort i regionala etikprövningsnämnden året efter, i andra forskningsprojekt. Så någon sorts koll måste du väl ha på det?
Well, we did it for research purposes in animals and from the research pure animal or in vitro studies, but this has nothing to do with the clinic.
Ja, vi gjorde det för forskningssyfte för djur och in vitro studier, men det här har ju ingenting att göra med klinisk tillämpning.
Åklagaren hävdar att Paolo Macchiarini, som huvudoperatör och ansvarig läkare, kan hållas straffrättsligt ansvarig för konsekvenserna av de tre transplantationerna. I domen står det att det är tydligt att Paolo Macchiarini inte bara medverkade, utan också aktivt arbetade för att de tre patienterna skulle överföras till Sverige för behandling. Han hade också kontakt med tillverkarna av de syntetiska struparna. Utan hans godkännande och medverkan skulle transplantationerna inte ha ägt rum. Åklagarna har påstått att de aktuella ingreppen inte klassifierades som sjukvård, utan istället utgjorde del av forskning som Paolo Macchiarini bedrev inom transplantationskirurgi avseende luftstrupar. De har också påtalats att det saknades nödvändiga tillstånd från etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket för denna typ av forskning. Vilket innebär att ingreppen var olagliga enligt lagstiftningen. Man konstaterar att samtliga tre transplantationer genomfördes som nödåtgärder enligt brottsbalken. De två första ingreppen, Pandemarian och Chris, anses vara försvarliga och leder inte till straffansvar. Däremot bedöms ingreppet på Jessim som oförsvarligt. Av den anledningen har Paolo Macchiarini ådragit sig straffrättsligt ansvar för detta ingrepp. Paolo Macchiarini har inte avsiktligt orsakat Jessim sina svåra kroppsskador och bör därför inte dömas för misshandel. Däremot har han agerat vårdslöst på ett sätt som resulterade i att han bör dömas för vållande till kroppsskada. Detta brott bedöms som grovt. Påföljden blir villkorlig dom. Paolo Macchiarini har konsekvent förnekat brott och argumenterat att operationerna var livräddande och att implantatet var den enda möjliga åtgärden. Paolo överklagar tingsrättens dom och Svea hovrätt tar vid. Domen meddelas i juni 2023. Hovrätten avviker från tingsrättens bedömning. Istället har hovrätten klassificerat gärningarna som tre fall av grov misshandel och har beslutat att påföljden ska vara fängelse i 2 år och 6 månader. Enligt hovrätten är det tydligt att Paolo visste om riskerna med ingreppen och att man vid tiden för den sista operationen hade klara belägg på att operationen sannolikt inte skulle lyckas. Operationerna var oförsvarliga. I juli 2023 överklagas domen på nytt. Den här gången till högsta domstol. Det här avsnittet har fokuserat på operationerna som utfördes inom Karolinska institutets regi. Men det är viktigt att påpeka att det finns andra operationer utförda utanför Sveriges gränser före och efter som också har kritiserats hårt. Om du vill ha mer ingående information kan jag rekommendera dokumentärserien Dokument inifrån, Experimenten, av Bosse Lindqvist för SVT. Den ger en fördjupad inblick i fallet med Macchiarini. Du har lyssnat på Svenska Brott. Mitt namn är Tove Wahlne. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.